Och han börjar i första Korinthierbrevet 1:18. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och det är också Guds visdom. Och det är också Guds arm. Det är ju kraft i Gamla testamentet. Och bli frälsta här, det grekiska ordet som används, betyder att bli hel, att bli bevarad och att bli beskyddad. Och då förstår vi hur viktigt det är, detta budskapet om korset, som faktiskt är en väg. Det är inte så att när vi tar emot Jesus så sätter vi oss ner och glor, utan här öppnas själva meningen med livet. Och om vi väljer att gå denna fantastiska väg, häpnadsväckande förundliga väg, då får vi se att den läran som Jesus har är en verklighet. Han sa ju det, den som vill göra min lära, han ska få se att det här är, det är inga, ja, det är inga sager precis, utan det är en verklighet, och ni ska få se det och uppleva att allt som står skrivet, det kan ni få uppleva i era liv. En sak väntar vi på, det uppståndelsen från de döda. Det kanske vi inte får se just nu kanske, men billigt talat så får vi även göra det. Sven Reichmann har jag lyssnat på ett tag nu, och jag gillar en del av hans nycklar som han delar ut. Och bland annat så säger han i kommentarerna till den här versen att det Paulus menar med Guds vishet, det är att Gud vill att vi ska få upp våra ögon och se att Jesu seger på korset och hans väg är att vi måste gå samma väg för att uppleva segern över världen. Halleluja. Första gången jag hörde det där och dö när jag var nyfrälst, då var jag livrädd. Jag undrar, vad är detta liksom, gör det ont eller vad är det för något? Du vet, nyfrälst, man hade ju inte hört ett ord om Bibeln, och sen började man prata om att man skulle dö ner, och jag har varit livrädd. Jag tänkte, jag undrar vad det är, jag gör det ont eller? Ja, det kan det göra, men det är en härlighet också. Ni vet, i början när man läste Bibeln, och jag kommer ihåg att jag gick upp på rummet på Linnéhuset och slog upp Hesekiel, och jag tänkte, den här boken den lär mig aldrig, ni vet det med julen och allt det. Sådana böcker ska man nog akta sig för att läsa när man är nyfrälst, så blir det ganska snurrigt. Men i alla fall, han talar om en väg, och det är faktiskt så att han talar om tabernaklet egentligen. För Jesus säger själv att han är vägen, sanningen och livet. Och livet är ju ljus alltså. Och man kallade alltså vägen in till härligheten i tabernaklet eller templet för vägen, sanningen och livet. Och ni vet att vi har ju tagit upp det här förut, men lyfter du på själva taket på tabernaklet så att du får se ovanifrån och ner, så ser du vägen. Och det är ett kors. Det är ett underbart tecken att gå fram i korset. Det brukar man ju vilja plocka ner och så. Men det tycker jag bara avslöjar hur man har det i hjärtat. För att korset är inget att skäms för. Han säger på ett annat ställe att han inte skäms för evangeliet. För det är en Guds kraft i frälsning för var och en som tror, juden först men också greken. Ni får räkna er till vilket ni vill. Tack och lov. Genom förhänget in i det heliga och sen in i det allra heligaste. Och det här ser du också när man skulle vandra. Alltså hela ökenvandringen var egentligen till för att lära Israels barn vägen. Man visade tabernaklet och man kastade trä i bittert vatten och det ena och det andra. Och ni vet, när man kom in i själva landet så skulle man ju speja på det där landet, och de bar frukter och... Och då kom det två olika sätt att se på landet. Det vet ni va? Och det märkliga är att Josua och Kaleb, de hade en bekännelse som var rätt. För de sa, hela landet, så stort och långt och brett det är bara gott. Då hade svärdet fått gjort sitt verk genom öknen, och Så vi har fått urskiljning, för det är den här vägen är till för att skära bort allt som är ont i våra hjärtan. De såg på ett helt annorlunda sätt än vad de andra 10 gjorde, så de fick gå en liten korsvandring till på 40 år eller vad det var, och lära sig den här vägen. Den här vägen är nämligen, det var ganska tufft alltså. Men så är det, ska vi få tag på skatten och härligheten, så måste vi välja att gå den här vägen. Det finns ingen annan väg. Och det är därför Paulus gråter när han ser att människor förstår inte det här. De vandrar som fiender, säger han, till Kristi kors. Om de bara har fått sett vad jag har sett. Och han försöker att förmedla det på alla möjliga sätt. Och så ligger han på sina knän och sen ber han. Församlingen i Efesos till exempel. Jag ber att de ska få sina ögon öppnade så de får se Herrens härlighet. Det bad han Paulus. Han hade ordet och bönen tjänst. Och på andra sidan, ni vet, Röda havet. Alltså Röda havet bildar också ett kors. Och när man kommer över på andra sidan korset, så att säga, då var det ju jubel och lovsång och skrammel och pang. Och så kan det vara, vet ni, när vi går igenom smala passage. Ni vet, det är så här i livet, va? Då upplever vi Kristi seger och halleluja. Sen tog det inte mer än någon vecka efter det här, så var det tungt igen och deppigt. Och så är ju livet, va? Men vi ska gå vidare och vi ska gå från härlighet till härlighet. Och till slut så blir det mycket härlighet. Då får vi se honom som han är. Ni vet, Mose, när han hade jobbet, han stack iväg till det här tältet direkt. För han ville skåda Herrens härlighet. När det blev för mycket i lägret, för mycket människotankare, vet ni. Nu går vi häråt och nu går vi häråt. Nej, nu stannar vi och nu går vi rakt fram. Då måste man se Herrens härlighet. Det kan du se i Uppenbarelseboken. Jag tror det är en profetisk bild. För där får du se Herrens härlighet. Du får se hans ansikte bara lysa så här. Och Johannes där tror jag en bild på. Och sen kommer budskapet sen. Alltså Herrens härlighet. Hur han är. Och sen har du den bilden då på hur församlingen är. Och mellanskillnaden där ska liksom korrigeras. Fattar ni? Och sen kommer Herrens härlighet sen. Jag tror att det här handlar om, alltså jungfrunan, när den kallelsen kommer, så är det ju en bit kvar till frälsningen, va? Dörren ska öppnas. Den var ju stängd för de ovisa, men den var ju öppen för de som gick den här vägen. Och de fick komma in i evigheten. Och de andra säger, jag känner er inte. De hade inte förstått att man var tvungen att gå den här vägen för att se Herrens härlighet. När vi var när Elvor och jag gick i Saronkyrkan på bibelskola, så hörde jag en fantastisk profetia som en fick där. Och den var ungefär så här: mitt älskade barn, kom nu så nära mitt hjärta så du kan höra mina pulsslag slå. Man tänker på Johannes som fick vara i Jesu famn. Han hörde pulsslagen. Och han fick ju också en särskild relation till Herren. Han älskade honom. Han sa, den lärjungen som Jesus älskar. Tänk. Och i första Korinthierbrevet 2:7 så talar han igen om, nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet eller väg. Den vishet som är fördold, en väg som är fördold, som Gud från evighet har bestämt att den ska bli till härlighet för oss. Nu ska vi slå upp Romarbrevet 8 igen. Vi har nyss hört en liten bit. Nu ska jag ta verserna emellan, tror jag det blir. Det var roligt det här. Gud, han hoppar med oss lite här. Romarbrevet 8. Då ska vi få se att Gud, han har redan bestämt en väg vi ska vandra. Och det kan jag säga är att det har Gud sagt åt oss redan. Precis i enlighet med de här orden. Jag har redan bestämt vad ni ska bli. Och sen och så vidare. Jaha, det måste ju innebära då att om du vandrar på Guds väg, så har han förberett vad du ska möta. Och det ska forma dig till vad du ska bli. Tänk att han har sån kontroll över ditt och mitt liv. Det står i Romarbrevet 8 så här, från vers 28 till 30. Så står det fantastiska ord här. Vi vet att För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, eller till det goda som det egentligen står. Då vet vi att det talar om landet, va? För dem som är kallade efter hans beslut. Ty dem som han har i förväg känt, dem har han också förutbestämt. Det ordet betyder att i förväg dragit upp gränser för. Så du stämde det Gud sa, jag har redan bestämt vad du ska bli. Så han har en väg som vi vandrar på, som vi formas efter. Och det vi ska formas efter, ser vi här, det är hans sons bild. Så någon annan kallelse kan vi aldrig ha utan att bli lik honom. För att sonen skulle bli den förstfödde bland många bröder. Och den som han har förutbestämt har han också kallat. Och den som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och den han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Och det är inte att vi blir Gud, utan vi blir lik Jesus Kristus, Guds son. Och det står också i 1 Korinthierbrevet 2, ni vet, så står det om att Gud, han har berett någonting åt den som älskar honom. Och älskar, det ordet är agape. Och det betyder egentligen att underordna sig en konungs gränser, det är intressant. Att vandra på en väg, alltså. Den som vandrar på den här vägen, den eviga vägen som är begränsad, åt den har Gud berett. Och det han har berättat, det kan vi inte få reda på utan att hans ande visar det. Så det handlar alltså om lydnad och att vandra i ande. Då kommer det. Då kommer han att visa vad han har berättat åt dig och mig. Och vi vet att det står i Lukas 2. Vad är det han har berättat? Det blir mer och mer och mer tydligt för mig att när vi får se Jesus Kristus som han är, då har vi också fått allt vad vi behöver. David Wilkerson, han säger så här: när jag har dig och ser dig, skådar dig, då har jag allt jag behöver på den här jorden. Du har kraften, du har ledningen, du har alla nådegåvorna i funktion som Gud vill att du ska använda. Du har allt. Det står i Lukas 2. Det är en jätteintressant berättelse här. För där står om Simon, ni vet. Han väntade på Herrens frälsning, står det här. Och det står, alltså här har du vägen. Han blev ledd av anden in i templet. Hur skulle vägen gå i tabernaklet? Jo, det skulle gå på den levande vägen in i helgedomen. Och när han fick se Jesus, då tog han Jesus och han höll om Jesus. Och det ordet på grekiska, alltså det ordet förklarar ett annat grekiskt ord, ordagrant. Och det är att när du läser i Johannes så står det så här: men åt dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Det ordet tog emot honom som förklaras här. Han tog emot Jesus nära. Och när han gjorde det så blev han själv, alltså billigt talat, ett Guds barn. Och när Jesus får bli uppenbarad genom förkunnelsen, när det skrivna ordet blir levande, då kan vi välja. Antingen tar vi emot det i våra hjärtan och då kommer förvandlingen. Vi blir Guds barn. Vi blir Guds barn. Det sker en förvandling i våra hjärtan. Vi får ett helt nytt synsätt. Fruktan försvinner. Du kan se på Gud och du förstår att det är blodet som har gjort det. Halleluja. Det första Gud gör när han uppenbarar sig, så visar han försoningen. Det är det första. Du ska inte vara rädd för mig, min älskare. Sen visar han vad han har gjort på Golgata. Och när liksom täckelsen släpper, då förstår vi att det finns inget att vara rädd för. Utan i Jesus Kristus så finns det ingen fördömelse, som vi läste här i Romarbrevet 8. Han tog alltså emot Jesus. Och sen när han har gjort det så får han under profetisk hänförelse så får han berätta sådana djupa hemligheter. Ni vet, Simon, det betyder ju den som hör. Och han säger att Herren, det här var ju Herrens härlighet alltså. Han är beredd att skådas av alla folk. Förstår ni nu vad anden har berättat att vi ska se för något? Ja, det finns bara en person. Det är Guds avbild, det är Herren Jesus Kristus. Och när vi ser honom, när han målas upp i Guds ord, utav den helige ande, då sker förändringen i våra hjärtan. Vi förändras. Det är parallellt. I stubbar och i lingonris. Och det brinner. Och sen så står det då. Så säger han så här. Att genom din själ, Maria, ska ett svärd gå. Och på det sättet ska många människotankar uppenbaras. Nu var jag och läste grekiskan idag. Jag höll på att smälla av när jag såg det stod. På det här sättet ska människors ögon öppnas. Vad var det Paulus var kallad till? Jo, du ska gå ut och predika mitt ord och människors ögon ska öppnas och de ska omvända sig och de ska se Herren och de ska omvända sig till honom och komma bort ifrån djävulens makt. Står det? Så när vi predikar Jesus och människor får se Jesus, bara en liten glimt av Jesus, så sker en maktförändring över ditt liv. Djävulens makt bryts på det området där du får se Jesus. Vi behöver ingenting annat än att gå på denna fantastiska väg som han har öppnat, den levande vägen som går in igenom det heliga och in i det allra heligaste, och vi får skåda Jesus. Vi får skåda Jesus. Om du läser i första Moseboken, 3:e kapitlet och den sista versen där, så ni vet, förhänget, det var ju keruber, det vet ni va? Och då står det så här att mitt i så sätter Gud ett svärd. Det ljungande svärdet som liksom slår. Vet du vad det står på hebreiska? Då står det så här. Det svärdet vänder sig emot alla andra vägar. Och vägar, det är ju tankar. Men tankar är också hur, på det sättet du ser. Så när du och jag är på väg, på den här vägen, så lovar han att från himlen så ska jag ge dig ljus. Så du ska se vägen klart och du ska förstå vad som är rätt och vad som är fel. Och när du går med mig, säger Herren, så ska jag visa dig vad som är gränserna för den vägen, och du ska få se min härlighet. Fattar vi nu varför vi ska ha andens svärd? Andens svärd är Guds rema, står det. Det är ordet förklarat, så vi inte får några mänskliga tolkningar. Vi ska inte använda andens svärd och jaga demoner med att hugga och stå på några berg och vifta. Nej, andens svärd ska visa dig vart vägen går. Jag talar om för dig just nu vart vägen går. Finns ingen annan väg. Om du vandrar på den här vägen, det är då du kan ta dig tillvara för djävulens listiga anslag, för han vill ha dig bort ifrån den vägen. Och nu kommer det massor av falska profeter som är falska vägledare. De vill få dig bort ifrån vägen. Men det finns bara en väg. Så hör du något annat evangelium än det här, säger Paulus, och är förbannad. Och då är det många som är förbannade, det kan jag säga. Det finns ingen annan väg. Det finns ingen annan, inget annat sätt att få tag i Gud än det här. Han är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern utan genom mig. Ja, tack käre Jesus. Vilken underbar nåd att få se vägen. Och det står då i att bröder och systrar, ska jag lägga till, för det är samma ord. I kraft av Jesu blod. Vad var det jag sa kommer först? Jo, ljuset kommer på Jesu blod. vad han har gjort på Golgata, så att vi frimodigt kan gå in i det allra heligaste, den väg alltså, på den nya och levande vägen som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga hans kött. Och vad ska vi göra där inne? Jo, vi ska skåda Herrens härlighet. Vi ska få se honom som han är. Och när du ser honom som han är, då blir du så som han är. Och ni vet, i Jakobs brev så står det ju talas om två olika sorters visdom. Det är två olika sorters vägar. Och då säger han det, att den som vandrar på den vägen med visdomen eller ljuset ovanifrån, han är mild. Han tvingar ingen. Han har sällan några egna planer heller. För det står det rent. Rent ifrån vad? Egna motiv. Så Herrens väg är alltid ren. Den är alltid befriad från egna motiv. För du behöver inga motiv ha, för han som står och väntar på dig innan förlåten, han har alla gärningar som han har tänkt att du ska gå in i. Det är därför det står att gå in i förutberedda gärningar. För att när du ser Jesus så får du också se vad du ska göra. Jag ska ta upp det i andra Mosebok 25:21. Där står det talas om, ni vet att det står att Jesus i Romarbrevet 3:23, han är framställd för oss liksom en nådastol, står det. Och då är det bra att veta vad nådastolen är och vilken funktion och så här har. Så därför tar vi oss med i andra Mosebok 25:21. Där står det om nådastolen. Det var ju den här locket som var på arken. Det var ju ett alltså, hela förbundet där. Du ska sätta nådastolen ovanför arken, och i arken ska du lägga vittnesbörd. Och jag ska ge dig, där ska jag göra mig känd för dig. Och från nådastolen, från platsen mellan de båda keruberna som står på vittnesbördets ark, ska jag tala med dig om allt som jag ska visa dig, som du ska befalla Israels barn. Det finns alltså bara en väg in. Det är vägen, sanningen och livet. Och här finns det tre saker som jag vill att ni ska se. Och det första är att du får se vem Herren är. Jag ska göra mig känd för dig. Du kommer att se vem han är. Och han kommer att få se vem du är. Han vet det redan. Men du kommer att få förklara för honom vissa saker. Del två. Jag ska visa er vad ni ska göra. Vad ni ska göra. Det är ingen kommitté som samlas här, utan det är du och så när det är Jesus inför hans ansikte. Tänk om alla styrelsemedlemmar kunde göra så här. Man samlas, tar 3 timmar i bön och ber om blodets beskydd och ledning, och sen så bekänner man sina synder och sen går man inför Gud och sen är man ansikte mot ansikte, och sen träffas man sen på kvällen och sen så ber man tillsammans och sen frågar man, vad har anden sagt? Jag kan slå vad om att vi skulle få en helt annan väg att vandra på framöver om man gjorde på det här sättet. Men vi vet vilken frestelse det är att ta en annan väg, men jag tror att det här är vägen. Och jag ska visa er vad ni ska göra. Och inte nog med det. Jag ska visa er vad ni ska säga. Inte undra på att Herren har sagt åt Elvor och mig att ni ska få predika budskap direkt från tronen. Det är nådastolen man talar om. Det är samma för alla, så det är inget med oss. Inget som helst det här. Den här vägen är öppen för varenda människa att gå ner. Och vet ni att arken och nådastolen kallas ibland också för Herrens fotapall. Det vet ni va? Herrens fotapall. Och vad skulle Gud göra? Jo, sätt den ner här på min högra sida tills dess jag har gjort alla folk nere vid din fotapall. Det är den platsen som Guds vilja egentligen vill att vi ska vara på. Det är nere vid hans fötter. Kapitulerade nedanför honom. Och bara ge upp. Och vet du vad som händer om man kommer i den positionen? Du får ärva allt. Du får ärva allt. För lider du med honom så får du också ärva med honom. Du får del av hans uppståndelsekraft. Vilken förvandling, vänner. Tack gode Gud. Och sen såg ni ju hur anden ledde in Simon i templet. Och det står i Johannes 16 och 13 så står det att han ska göra samma sak med oss, förstår ni. När han kommer sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Han ska föra oss på samma väg in. Och sen när han har täckt av oss hjärtats, så att säga, täckelser, så vill han uppenbara Jesus Kristus för våra ögon. Han ska inte tala av sig själv, utan vad han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad komma skall. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Jag har alltid undrat varför det står att vi ska bli förhärligade. Ja, vi har inget i oss själva, utan det var som Elvor predikade igår. Men invändigt oss har vi en skatt. Det är hans härlighet. Han plockar alltså av det. Vad fanns det egentligen här i nådastolen? Vad fanns det i den här arken? Det var ju förbundet. Så alla saker som var gömda här i själva förbundet skulle anden plocka fram. Och han skulle visa. Så de här sakerna som ligger här i förbundsarken, det är saker som är en andlig förebild på någonting som vi kan uppleva här idag. Vi kan uppleva Arons grönskande stav. Jag har hört så många tolkningar på de här sakerna. Jag tror att alla är rätt, för att det finns någon härlighet, så du kan ta vilken tolkning som helst nästan. Arons stav, det är ju uppståndelselivet. Alltså när vi har kommit fram, när vi kan lägga ner våra liv och bara vila, då kommer Herrens stav. Uppståndelse i livet och reser oss upp i ny kraft och härlighet. Och det handlar ju också om hjälp. För att David, han talar ju om när han var i dödsskuggans dal, då fanns det en käpp och en stav som tröstade honom. Det var något han upplevde. Det var ju en helig ande som gick med honom. Och ni vet hur ödmjuk han var. Han var ju en som verkligen litade på Gud i allt. Och då fick han det här. Sen har du ju mandeln, alltså den här staven var en mandelstav, och det är en profetisk dimension. Vi hörde ju profetia förut, så vi har skådat in lite här. Det betyder ju, mandel, det är ju någonting som ligger framför, va? Löften kan det betyda, men det är också profetians ande. Det är alltså att skåda in i en tid som ligger längre fram. Och sen har du guldkrukan med manna. Och det står ju talas om i uppenbarelseboken att vi ska få äta av det fördolda mannat. Och då vet vi vad det här handlar om. Det handlar om att gå på en väg. Och när du kommer, när du har korsfäst med Kristus, så får du äta av Guds ord. Och då menar han, det är inga törreläsningar, utan det här är levande ord. Det är ordet förklarat levande i Jesus Kristus. Ni vet ibland den där känslan när man läser och sen ser man något man aldrig har sett. Man går i taket. Det är underbart. Käre Jesus, den här dimensionen har jag aldrig sett. Ja, det är där han vill att vi ska ha vår glädje. När han uppenbarar sig lite, då ska vi liksom svara upp med tacksamhet och glädje. Och sen har du ju då lagens tavlor. Det står ju att Gud, han ska skriva sin lag på våra hjärtan. Det tycker jag är underbart. Vi behöver inte anstränga oss att liksom bära de här tunga buden, utan i våra hjärtan så skriver han. De finns där och vi reagerar liksom. Vi gör det han säger utan att vi behöver anstränga oss. Om vi har det här, då kommer det att förvandla våra hjärtan. Och det är det han säger sen i Andra Korinthierbrevet 3:16. Men när någon omvänder sig, alltså när någon börjar tänka enligt den här vägen, så tas slöjan bort. Vi får se. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Sanningen ska göra oss fria. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Här får du lagen och krukan och mandelträd och alltihopa. Det är ditt. Anden var ju tvungen att visa det vad Gud hade fördolt för världens ögon, men vad som är berätt för oss, det är ditt. Och det är därför det står också om porten och vägen som leder till livet. Porten är smal och vägen är smal, den är begränsad. Och av det här förhänget med keruberna och det här svärdet, så måste Jesus Kristus vara livets träd. Har ni tänkt på det? Han måste vara livets träd. Och det säger han ju själv på ett ställe. Han säger, om ni gör så här med det levande trädet, vad ska då inte ske med det törra? Med det som inte har någon liv. Han högs av. Och genom Jesu död vet ni att den här vägen, den uppenbaras. Och då ska vi ta och titta på, vi älskar ju det här med nådegåvor, och vi var och pratade lite med en tjej här, en släkting till oss, om det här med nådegåvor, och det är inte så lätt att liksom förstå det här. Men förstår du vägen? Det här är grunden för att du fattar ingenting om du inte förstår det här. Du fattar noll. Har du inte fattat det här med vägen och vad som händer på den här vägen, då kommer du inte heller att förstå nåd. För det är där vi fotar pallen. Det är där bland de här grejerna som du får av Gud. Det är det som ska flöda ut genom ditt liv. Det är det som är nådegåvor. Nåd är ju charisma. Det betyder utflöde av nåd. Alltså där du får ta emot vid nådastolen. Det ska du inte behålla för dig själv, utan du ska ge det vidare. Och ibland räcker han ut sin stav här och profeterar. Men då måste du räcka ut din stav. Och jag tycker det är mäktigt, för det var det Mose gjorde, va? Här går vägen, det såg omöjligt ut, men finns inte profetians gåva i församlingen, då kan det vara stängt för så många. Det är därför det står att profetians gåva, den uppbygger. När han räckte ut staven, då, här är vägen. Nådegåvor. Då ska vi ta och läsa. Det här är spännande. Första Korinthierbrevet 12 står det om nådegåvor. Det står om församlingen, och det står om att vi är Kristi kropp och att anden har delat ut gåvor till var och en så att de blir till nytta. Det står passar där. Alltså Gud delar ut gåvor till oss så att det passar. Det är jättehäftigt. En har tung och tal och en har uttydning, va? Det gör anden som det passar. Och jag vet ibland Leif Karlsson, vet ni, i Bohus, och vi känner några till som har tung och talet, och ibland verkar Gud, är inte han där, då skickar han liksom en annan dit, och då kommer det profetia. Ja, det är märkligt alltså. Och Gud, anden vet precis, då skickar han en uttydare dit. Jag har varit med om det här så många gånger. Det är jättehäftigt när anden får leda det här som man själv vill. Och så står det i vers 11. Men allt detta verkar en och samma ande, som efter sin vilja fördelar gåvor på var och en. Det är de här som vi har i arken alltså, som han delar ut här. Och så står de kroppen här i vers 12. Och lämmar som kroppen, som Gud har satt i kroppen, som han vill. Ni förstår ju att allt hamnar på allt blir ju rätt, bara man hamnar vid fötterna, han är vid nådastolen, då blir ju allt rätt, sa ni för sig. Det handlar ju om förkrosselse, att sjunka ner inför Gud. Han ska få oss dit, jag lovar. För han ska hämta en brud utan fläck och skrynka, så. Det är en brud som är färdig, som är vid fötterna. Och så ska han visa hur man får nådegåvor. Och då står det här i vers 31. Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Tyvärr står det så i den svenska. Det kan ju tyckas då, då blir det ju ett väldigt farande efter de här, ja, största gåvor. Alla vill ju bli störst, bäst och vackrast. Så då åker ju alla på profetkonferensen. Alla åker ju och vill bli något. Ja, men det bjuder ju till det om man översätter Bibeln på det här sättet. Det står inte så. Det står, kan lika gärna stå så här. Sträva efter att flöda starkare. Nåden alltså. Sträva efter att flöda starkare. Sträva efter att dö ner på den här vägen så mycket som möjligt. Så Gud kan flöda genom var och en av er. Och han delar ju ut gåvor som han vill. Det kan ju inte du åka på profetkonferens och tycka att nu vill jag det och det. Det går inte. Han lägger ner som han vill. Och då står det så här. Nu visar jag er en väg som är långt mer härlig än alla andra vägar. Och vad tror ni det kan vara för någon väg? Har han förut bara visat att det finns en väg? Så står det agapesön. Hela första Korinthierbrevet 13 handlar ju om agape. Och vad var det betyder nu, sa jag? Jo, det betyder att gå på en begränsad väg. Det blir helt annorlunda än om man tolkar agape som att det är någon slags mysig känsla. Och han är mysig. Han har agape. Han kan vara lika olydig som jag vet inte vad. Nej, den som lyder Herren, han kommer att flöda igår. Vi ser det i Apostlagärningarna 5. Där står det om att Gud ger den helige ande åt dem som lyder honom. Det ordet lyder är petargeo. Det betyder att underordna sig en konungs bud. Det är samma sak som agape man ropar. Och så radar han ju upp alla nådegåvor här och säger att det är noll alltså, om ni inte har kärlek. Nådegåvor utan kärlek är inga nådegåvor, utan det är något annat. Och sen så börjar han 14 kapitlet med jaga ivrigt efter agape. Så kärleken är målet och allting med våra liv. Gud, vad vill du med mitt liv? Var går vägen? Och när vi börjar att vandra på vägen, då kommer Guds nåd att börja flöda fram i våra hjärtan. Och ni vet, det var ju så här att Timoteus, han hade ju blivit lite deppad. Och då säger Paulus till Timoteus att blås liv i din nådegåva. Eld. Det handlar om agape. Agape, sa jag, leder fram till utflödet av nåd. Så då har du ju svaret på vad är det som ska eldas upp. Jo, på vägen som man ska gå, där finns det en eld. Det finns ingen eld någon annanstans än mitt på vägen. Där finns det eld. Och när man ställer sig där, då kommer Guds eld och blåsa liv. Han sa att vi har inte gett oss någon ande av modfälldhet, utan en ande av kraft. En ande av kraft. Säkert hade det kommit in människotankar i församlingen. För vi vet att han tjänar i Efesos. Om du går till Uppenbarelseboken och tittar vad Gud säger till Efesos, så kan man ju inte fatta att när Paulus var verksam där, så nådde man ju hela Asien nästan därifrån. Men nu helt plötsligt så förfaller man nästan i Efesos till slut. Jag vaknade upp morgonen den 11 november. Nu ska jag tala profetiskt. Jag ska ta käppen och räcka ut den. Då upplevde jag hur Herren sa, Jesaja 53, vers 1-3. Där står det så här. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Eller ska vi säga väg? För vem var Herrens väg uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. Tänk nu väg. Tänk nu väg. Han är ju vägen, sanningen och livet. Den här vägen som jag beskriver här, den ser inte rolig ut ur människoögon. Och det är bara Gud som kan verka i vår vilja så att hans goda vilja sker. Alltså människan i sig själv slår bakut när hon ser den här vägen. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom, när vi såg vägen, då var hans utseende eller form inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man, förtrogen med lidande, lik en som man, lyssna nu, skyler sitt ansikte för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. När Simon profeterar om svärdet och att öppna ögonen, så säger han samtidigt att den här Jesus, han är beredd att skådas av alla folk. Men han kan vara en klippa till fall likväl som han är en till upprättelse. Så varje gång man predikar om den här vägen som går till härlighet, så är det för samtidigt en stöttesten. Och ni vet att Gud, han har ju lagt, lyssna vad han har lagt stenen. Han har lagt stenen i Sion, det är ju bland oss. Så varje gång vi predikar om den här vägen, så sker den skiljelinje i människors hjärtan. Och man kan bygga på två olika grunder. Man kan förkasta den här vägen och så kan man gå vidare i Jesu namn ändå. Sen kom ett mejl och då förstod jag vad Gud ville säga. Det handlade om pingströrelsens nya pingstakademi. Det handlade om församlingsbygge med egen kraft och egen visdom. Jag höll på att gråta när jag såg det. Jag förstod. Det är inte vägen man vill vandra på. Man har valt en egen väg. En bred väg. Det leder inte fram till härlighet. Det leder till fördärv. Du som hör mig nu, vänd om ifrån den vägen. Välj den smala vägen. Det är få som finner den. Vad spelar det för roll om du river bort kors? Bygger cellgrupper. Men Herrens härlighet är borta från församlingen. Hur många blir frälsta? Nu är det allvar, vänner. Jag blev så ledsen i mitt hjärta när jag förstod vad Gud ville ha sagt. Stenen som byggnadsmännen förkastade. Vet du vad det här står? Det står i första Petrusbrevet 2. Där står det om templet, att vi är ett tempel, vi är levande stenar. Och vet du vad det står mer? Vi byggs upp, vi bygger inte. Vi byggs upp. Vi överlåter oss att formas till stenan på den här vägen. Sen visar Gud att det gör inte de andra på den här vägen. Läs om Jannes och Jambres, får du se vad de gjorde. Det var de som var slavdrivare, det var de som stod över i Egypten. Där formade man stenar av dy och lera och olja och byggde med under slaveri. Dit är vi på väg, vänner. Vi har bara två vägar att välja på, Guds folk. Den gamla vägen som alltid har varit densamma. Men samfund och de stora paketerna, de är på väg bort ifrån den vägen. Det handlar inte om att fylla kyrkorna med massa folk. Gud vill ha ett heligt folk som har böjt sina knän nedanför nådastolen, som skådar Herrens härlighet. Jag fick se att den här vägen man väljer nu, den slutar i det jordiska. Det blir mer och mer mänskligt. Det blir mer och mer jordiskt. Sen finns det en annan väg. Den leder upp på en klippa. Jag såg människor komma från alla håll. Jag tror det är från alla kyrkor. Alla som får skåda Herrens härlighet, de drar upp på en klippa. Och ni vet vad det står i Joel. Jag tror vi lever så nära slutet. Om ni tar hem skivorna där så kommer ni att se. Kvartetten och alltihopa. Det står tydligt i Bibeln vart vi är. De hotar Israel. Ni kommer att få se allt. Ni kommer att bli häpna över vad Bibeln visar. Ni får se Berlinmurens fall. Och då förstår vi, är vi så här nära, vad är då avfallet? För innan Jesus kommer, står det, så ska det bli ett stort avfall ifrån tron eller ifrån vägen. Man ska välja en egen väg. Det är den breda vägen. Det står i Joels boken att på Sion. Se om vi hittar den där lilla Joel. Han gömmer sig alltid, den där lilla. Men han är här bort igen. Där har vi. Och du vet, det brann ju nu väldigt i Israel. Undrar om inte det också är profetiskt. För här kan ni se om torka och om bränder. Och det ska ske alldeles innan Herrens dag. Och nu har vi återigen tre solförmörkelser här nu som kommer på Jerusalemdagen. Och på de där skivorna kommer vi att ta upp och säga att solförmörkelser betyder att Gud samlar hedningarna mot Israel. Om vi är riktigt ärliga nu så har vi haft tre solförmörkelser 2008, 2009, 2010. Har Gud börjat vänt världen emot kristna församlingen och Israel? Kan du svara på den frågan? Det måste bara bli ett ja. Så det betyder det. Nu har du tre solförmörkelser till. Och vi är ju så att säga, det finns både ett Jerusalem andligt, sen finns det ett Jerusalem, det bokstavliga. Om min tolkning av Guds ord är rätt, så kommer de här tre åren som kommer nu bli värre. Har man inte rivit ner kors förut, utan fruktan, så kommer man att fortsätta att riva ner ännu mer. För att världen kommer att trycka oss. Så vi behöver vara på den här vägen, vänner. Vi behöver se Jesus. Och ni vet, Elvor, när hon predikade igår, hon sa, när hon såg, när Paulus fick se Jesus, då orkade han med att gå igenom allt. Då gav han inte upp. Lyssna nu. Och det ska ske, Joel 2:32. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Typ på Sions berg och i Jerusalem, där har du Israel och där har du så att säga församlingen, vad jag tror. Det ska finnas en räddad skara. En frälst skara, en bevarad skara, en hel skara. Ni vet i första Thessalonikerbrevet så står det att vi ska bevaras hela ande, kropp och själ till Kristi dag. Och så som Herren sagt, bland kvarlevan som Herren kallar. Det där ordet kvarlevan, det är de som är kvar efter det stora avfallet. Jag har sett en katastrof komma. Det är det stora avfallet. Det är att människan väljer den breda vägen och slutar i det jordiska. det här avfallet. Det här är kvarlevan som är kvar. Som står kvar på berget. Som inte bygger på jord. Utan man står kvar på berget. För man har sett var gränserna går. För djävulen, han kommer göra allt han kan. För att få dig och mig bort ifrån vägen. Men andens svärd ska visa oss vart vägen går. Halleluja. Jag har levande erfarenhet av andens svärd. Ibland kommer Gud och ger drömmar som är direkt ifrån Guds ord. Fast levande. Så du förstår. Det är du kallad också till att ha. För det står här att de tjänar och tjänarinnor som lever just vid den här tiden. De ska ha drömmar och de ska ha syner. Så det ska vara väldigt vanligt tydligen. Syner om vad? Ja, vägen. Vägen. Här går vägen. Vandra på den. Jag tror jag har fått fram det jag ska nu. Vägen. Kom ihåg vägen. För att världen kommer att pressa oss mer och mer. Men vi ska inte ge upp. Vi håller oss på vägen. För där finns frimodigheten och kraften. Och vi ska hålla vår fana och vår kors högt. Sätt du upp det där korset på den högsta punkten här på Vrånge. Vi ska inte skäms för evangeliet. Det är Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Amen.